Välkomna till Värmland Operas levande programblad inför den fjärde konserten i veckans konsert. Värmland Operas orkester spelar denna gång Jean Sibelius andra symfoni under ledning av chefsdirigent Johannes Gustafsson. Konserten kommer att ges fyra gånger under vecka 40 med start torsdagen den 1 oktober. I det här programbladet får du höra opera- och orkesterchef Olle Viggo Bang om idén med veckans konsert och vilka åtgärder som Värmland Opera har tagit för att vår publik ska känna sig så trygg som möjligt. Johannes Gustafsson berättar ingående om musiken i verket medan operasångare Björn Edouard berättar om Sibelius samt läser en strof ur Viktor Rydbergs Skogsrået.
Hej! Mitt namn är Olle Viggo Bang och jag är operaorkesterchef här på Värmland Opera och har den jättestora glädjen att få önska välkommen till veckans konsert som vi genomför nu på vår hemmascen på Karlstad Teater. Men vad vill vi med denna konsertserien? Jo, först och främst så vill vi efter 6 månaders nedläggning komma i kontakt och få en närkontakt med vår publik igen. Och då känns ju teatern och scen som vårt naturliga hem. Och därför blir det känslan för oss att ni kommer till oss och det är ett riktigt efterlängtat besök som man ofta får hemma ibland. För samtidigt ska man ju inte undervärdera eller nedvärdera det här viktiga sociala behovet som skapas i situationer som är nu. Och därför tror jag det är en stor glädje att kunna dela upplevelser som är viktiga och så essentiella. Och man kan dela en upplevelse hemma hos oss mer än någon gång för, där det gemensamma vi står i centrum. Så detta är vad vi vill. Men vad är det vi vill presentera och hur blir det presenterat? Det finns ju ett antal saker i denna tiden som är viktig. För ögonblicket har vi ju in bara 50 personer. Vi har möjlighet att skala upp det till 200 om det blir så. Men då får man gå in i 3 olika entréer. Vi delar upp publiken så varje värd får ta hand om cirka 20 personer. Så vi får en trygghet i själva den känsla man har i salongen. Det finns bara bordservering, det finns en nödvändig social avstånd och det finns också ett ganska stor avstånd till scen. En ting är att salongen kommer till att fungera och där är vi ju specialister på att ta hand om publiken och hur man ska göra det i denna situation. Men det finns ju 2 delar i det här. Det ena är salongen och det andra är scen som också är den andra komponenten som ska mötas här. Och på scen kommer vi till att ha ofta en reducerad besättning, som regel max 10 musiker med 2 undantag på alla de här konserterna. Och vi kommer till att presentera repertoar som är klassisk. En del känner ni igen, en del kommer ni inte att känna igen. Men vi startar med Mozart pianokonsert och vi slutar serien på Allehelgona helgen med en stearinljuskonsert där vi kanske går lite djupare in på det vi savnar och de vi savnar under den tiden som har varit nu. Så det är ett oerhört växlande program som vi ser, som vi presenterar under den här perioden och de 8 produktioner som vi gör under veckans konsert. Detta är vad vi gör, vill och vad vi kommer att presentera. Vad är det så vi hoppas på? Vi hoppas på att skapa en närhet, en intim situation. Egentligen om man ska hårdra det så är det ju att det finns få ting som kan skapa så många känslor och gemensamma känslor som musik. Uansett i vilken form vi upplever det. Men vad vi hoppas på är ju att det som kommer ut av våra konserter ska vara en positiv kraft som man kan ta med sig till vardagen och allt som sker där. Så ni är hjärtligt välkomna till oss till veckans konsert och jag hoppas vi ses där. Tack ska ni ha.
Jean Sibelius, i hemmet kallad Janne, föddes 1865 i Tavastehus och gick bort 91 år gammal i sitt hem i Träskända 1957. Sibelius var svensktalande men lärde sig också finska. Han studerade komposition i Helsingfors, Berlin och Wien mellan 1885 och 91. Förutom 7 symfonier, en violinkonsert, ett antal romanser, olika orkesterverk är han nog mest berömd för att ha komponerat tondikten Finlandia, Karelia-sviten och Vals Trist. Den här veckans konsert består av Sibelius andra symfoni i D-dur opus 43 som dedicerades till Axel Carpellan. För vem ska jag numera komponera? Uttalat av Sibelius efter baron Axel Carpellans bortgång 1919.
Man kan inte prata om, egentligen inte om Sibelius musik, men man kan framförallt inte prata om Sibelius 2 utan att nämna en annan person, nämligen Axel Carpellan, som de säger i Finland. Inte Carpellan som vi säger här, utan de säger Carpellan. Axel blev Sibelius vän. Och man kan prata länge om Axel. Han började med att skicka anonyma brev till Sibelius där han talade om hur han borde skriva musik. Och det är faktiskt så att Finlandia är Axels förtjänst. Det finns då i en passus i det här brevet att ni borde skriva en fosterländsk hyllning. Det ska heta Finlandia, inte sant? Och det brevet är undertecknat X. Men så småningom för Sibelius blev lite fundersam på vad den här göken var. Så de lärde känna varandra genom brev mest. De träffades några gånger och det var nog lite underligt. Men det hör till förhistorien att den här Axel gjorde allt för att främja inte bara Finland och Finland som nation, men finsk kultur och allt sånt där. Och han var en nog ganska psykiskt och mentalt skadad, visserligen adlig men totalt punk, misslyckad musiker som hade en enorm fantasi. Och på något vis så nådde han fram till Sibelius på olika sätt. Han såg till att finska, då det som numera är Helsingfors stadsorkester, fick åka på turné och att man åkte runt med den här Finlandia, och han använde alla sina sista pengar till att köpa violbuketter som han delade ut till alla i orkestern för att de skulle åka. Och ja, han var en underlig man, den här Axel. Men varför är det så viktigt med Axel? Jo, för det första så är det så här att den här symfonin är tillägnad Axel. Vilket resulterar i att Sibelius tyckte det var väldigt roligt att nu för tiden frågar alla vem Axel Carpellan är. Och det var inte liksom bara något som hände, utan det var faktiskt så att Axel såg hur Sibelius sträva, både med det vardagsliga livet och med sina alkoholproblem. Han hade ganska grava sådana. Ta hand om familjen, ekonomiska bekymmer, konstnärlig kris och allt. Så att Axel såg till att det samlades in pengar så att Sibelius fick åka till Italien, för där minsann. Och det finns också ett sånt här brev från Axel. Alltså, det är klart att ska åka till Italien, det är där man lär sig de sköna konsterna och allt sånt där. Och hur återigen Axel liksom mer eller mindre berättar hur de här stycken ska vara, men det är Sibelius som skriver dem. Så Sibelius åker till Italien, och mycket av den här symfonin är faktiskt skriven i norra Italien. Men det som är väldigt viktigt att tillägga är att det kan ju tyckas vara lite udda med en person som så att säga ska få en bit av äran för den här stora tonsättaren. Men det som är så tydligt är att Sibelius dagböcker och dagboksanteckningar och brev är väldigt sporadiska, och av och till så är de väldigt, väldigt starka. Och när Carpellan dör, han lever inte så jättelänge, Sibelius blev oerhört mycket äldre, så står det i Sibelius dagbok att för vem ska jag nu skriva? Så att det säger ganska mycket om hur viktig han var, inte bara som bollplank och inspiratör, men alltså rätt och slett personligt viktig för Sibelius musik. Så att vi ska ha mycket att tacka den här Axel för.
Den andra symfonin hade sin premiär 8 mars 1902 med tonsättaren själv i dirigentpulten. De kritiska omdömena blev blandade, även om den publika framgången blev mycket stor. Delvis därför att symfonin kopplades samman med Finlands strävan att lösgöra sig från det ryska politiska oket. Sibelius själv sa: "Min andra symfoni är en själens bekännelse."
Robert Kajanos, som var både tonsättarkollega och vän till Jean Sibelius, men framförallt kanske den största finske dirigenten, samtida dirigenten, han sa om Sibelius 2 att Sibelius uttrycker sig i aforismer. Och jag vet inte hur mycket aforismer det är, men man kan i alla fall prata om att det är väldigt, väldigt korta, korta och kärnfulla motiv som ligger till grund till inte bara hela symfonin, men i synnerhet då den här första satsen, som faktiskt helt baserar sig på skärskådande, faktiskt hela symfonin baserar sig på bara tre toner. De tonerna kan vi allihopa, ni kan Spanien eller till Paris eller lunka på utan att jag behöver sjunga dem, men det är precis de samma tre tonerna som också hörs i början, det som stråkarna spelar, och det hörs också på det första temat som blåsarna använder sig av. Och då, de här aforismerna, man ska säga, om vi nu får använda det här fina ordet, men de här små kärnmotiven visar sig så småningom bilda en mycket större väv och en större enhet och helhet, men det kan vi väl gå tillbaka till sen. Men om man först tittar på de här tre tonerna då, i D-dur som han använder sig av, så är det alltid så här i dur-moll att den tredje tonen, om man nu alla tänker på Spanien till exempel, så är det ju så att man kan välja om då Spanien är ett land, skulle man kunna göra. Då har man liksom bytt riktning istället för att vara kvar i, ja, det ackordet egentligen då som det blir. Och varför är det viktigt? Jo, för att i en durskala så är det så att den tredje tonen och den sjunde, som är den sista tonen av i skalan, vill alltid uppåt. Det ligger i sakens natur. Det var till och med så folk väckte Schubert när man skulle få honom ur sängen. Man spelade nästan ända fram och sen var han tvungen att spela klart så att det kom dit det skulle. Men hos Sibelius får ju det här en sorts... Det blir ju väldigt mycket riktning som man blir osäker på om aldrig melodin går färdigt. Och det här bollandet med de här tre tonerna som ju först ligger i stråkarna i början, och det tål faktiskt att höra en gång till. Och hur man sedan också hör blåsarnas tema som går åt andra hållet. Och hur man sedan hör hornet som spelar samma sak fast mycket långsammare. När det här sen har så att säga etablerats, så kommer det ett antal andra små motiv. Det kommer en fagottuppgång och det kommer en långsträckt sångbar linje för fioler. Och så kommer det ett liten tango. Varför det är viktigt att rabbla upp allt det här är att så som stycket då är, och Sibelius uttryckte sig väldigt ofta om det och komponera, att han la pussel, eller ändå kanske lite finare att han skulle lägga mosaik eller sådär för att hitta motivet av det som man hade blivit tilldelad, som han uttryckte sig. Men det är ju ofta så att det är en av de sakerna som är så fantastiskt med Sibelius musik, är att den så att säga skapar sig själv. Det är lite grann som om man planterar ett äppelträd, så kommer det faktiskt ett äppelträd. Och det där väldiga organiska kraften, och kanske då, om man får lov att säga, så naturliga progressionen av saker gör att den här musiken är så stark. Men vad som händer med den här satsen, som ju märkligt nog, fast den är i en ganska positiv karaktär och allt sånt, har ett lite nervöst intryck. Den är ganska skakig av sig, och om man är lagd åt det hållet så att man tittar lite på brev och dagboksanteckningar, så vet man hur Sibelius var ganska orolig för många saker vid den här tiden. Han var ju inte fyllda 40, men han hade fått familj och han försökte få saker och ting att gå runt både ekonomiskt och mentalt, och kanske inte minst konstnärligt då, med att lyckas som tonsättare. Han hade ju fått väldigt mycket uppmärksamhet för den första symfonin och en hel del annat som är från den här tiden. Så den där stressen eller osäkerheten och längtan till något annat är väldigt, väldigt tydlig i hela symfonin, men kanske framförallt i den här första satsen. Det som är så speciellt med den här, att när alla de här motiven är utkastade och utspridda, om man så att säga har fått, ja, blivit tilldelad alla pusselbitarna, så börjar det en väldigt lång resa när det så sakteliga blir ihopvävt allt det här. Och det resulterar i en lång, 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 lång melodi som faktiskt mynnar ut i den här lilla fagottsekvensen som vi hörde i början, men nu i en storslagen brasskoral. Men då när den här stora höjdpunkten har infunnit sig, så är det ju på musikaliskt språk dags för reprisen, det vill säga att man ska få höra allt materialet igen. Och det roliga som händer nu är att alla de här temana som har varit i småbitar, de kommer samtidigt. Och det är då man kanske förstår att det var det här som var melodin, kanske det här som var tema. Och faktum är att den är så komplicerad att lyssna till, så att det är egentligen väldigt tacksamt att man har fått höra dem var för sig före man faktiskt drabbas av helheten av den där väldigt komplexa mosaiken. Det finns ett annat litet drag i den här symfonin som är lite farligt att spekulera i kring, men jag tänker göra det ändå. Därför att det finns en tondikt från ungefär samma tid, lite tidigare, som heter Skogsrået, ett stort orkesterverk. Det där Skogsrået, eller det här musikstycket, existerar i lite andra versioner också, framförallt men då med samma musikaliska material, men det existerar som ett stycke för piano, stråkkvartett och horn och skådespelare. Där den här melodramen då läser en dikt av Rydberg som heter Skogsrået. Och Skogsrået handlar om Björn som blir lurad ut i skogen av vättarna och så, men han blir förälskad i Skogsrået och blir, som den gamla legenden då är, att man då är så att säga inte förmögen att leva ett vanligt liv längre.
Han Björn var en stark och fager svän med breda väldiga skuldror och smärtare midja än andra män, slikt retar de snöda huldror. Till Gille han gick en höstlig kväll, då månen sken över gran och häll, och vinden drog med hy och ho över myr och skog, genom hult och mo. Då var honom trollskt i hågen, han ser åt skogen och har ej ro. Han skådar åt himlabågen, men tränade vinka och nicka, och stjärnorna blinka och blicka. Gå in, gå in, gå in i vinande furumo.
Den här musiken är både väldigt sensuell och väldigt drivande och också väldigt, väldigt stark. Den handlar ju förstås metaforiskt om otrohet, eller åtminstone om attraktion i förbjuden attraktion, kanske man ska uttrycka sig. Det finns väldigt, väldigt många likheter mellan den stora genomföringsdelen på sats 1 och det här Skogsrået. Och varför är det då värt att prata om? Jo, för att i andra satsen på andra symfonin så vet man från diverse skisser som Sibelius har gjort att det finns en liten historia på de olika musikaliska temana. Och framförallt så skriver han som någon sorts liten titel på andra satsen Don Juan och döden. Och då förstår ni min koppling genast. Och denna sats, som Sibelius kanske lite sådär luddigt själv har uttryckt sig, att man hör hur klockan slår och man hör hur både kanske molnen förbi, far förbi månen eller bara liksom tystheten finns. Och man hör också en person som märker att han helt plötsligt inte är ensam. En situation som först är statisk, men som i kontrabasarna och cellernas upprepade sekvenser man faktiskt hör att man någon frågar, vem är du? Och när fagotterna då öppnar munnen och säger att de är döden, så vet man att man inte är ensam. Men den här tomheten och ångesten och faktiskt så småningom också musikaliska desperationen som både det här Don Juan-temat eller den här satsen leder till, och den har ett ständigt, något som är återkommande även i finalen, så har den här musiken ett ständigt ältande. Den är aldrig nöjd. Den tycker att saker och ting är tunga och besvärliga och att det hela tiden är motstånd och det går runt och det tar sig liksom ingen vart rent konstruktivt. Musiken är fantastisk hela tiden, men den uttrycker en sorts vanmäktighet på något vis. Och det här mynnar ut i ett stort klimax återigen för stort brass, där man som mer eller mindre kanske skriker ut sin frustration eller sin ångest, och definitivt sin desperation och osäkerhet. Och det märkliga är att sen blir det ett väldigt, väldigt tvärt scenskift. Och det byter tonart och musiken blir väldigt, väldigt svag och väldigt, väldigt ljus. Och det temat har Sibelius kallat för Kristus. Och huruvida det handlar om religion eller om det faktiskt bara handlar om en bra förebild eller ett rent samvete, det är lite upp till var och en egentligen. Och Sibelius ville ju inte att vi skulle prata om de här sakerna, han hade antagligen varit upprörd redan. Men det är viktigt att veta om vad som kanske finns bak i en process före musiken, ja, tar sig de uttrycken den gör. Men den här blandningen av samvetskval och ältande och att man inte känner sig riktigt, riktigt tillfreds är väldigt, väldigt tydligt i den här satsen. Sen är det så att den här andra satsen också delar väldigt mycket med finalen i att den befinner sig i molltonarten, alltså i D-moll, som ju förstås är ganska mycket dystrare, men också hur det här uttrycket att den fastnar i D-moll och inte tar sig därifrån. Och den här satsen slutar också ganska så uppgivet med ett väldigt, väldigt att man nästan vänder sig om och går mot ödet istället. Så det finns något väldigt resolut över slutet på den här satsen, trots allt ältande. Den tredje och fjärde satsen på den här hänger samman, den sitter ihop och den funktionen när satser så att säga är, ja, är ihopvävda och framförallt leder till varann är något som Sibelius sen nyttjar genom hela sin symfoniska bana, och det är flera ibland som satser smälter samman också där de kanske från början har varit två musikaliska idéer, men så är de så tätt sammanknippade så att de flyter ihop. Och så är det också med tredje fjärde satsen på den här symfonin. Det är en ganska snabb vivace-sats med livligt tempo och väldigt mycket snabba toner. Och om man lyssnar riktigt noga så hittar man sina tre toner från början av symfonin också. Den här virvlar iväg och kommer ganska kvickt till ett brått scenskifte med ett av de mest, vad ska vi säga, speciella Sibelius-teman som finns, som obon spelar. Och mycket riktigt som ni nyss hörde så slutar det temat också. Trots att det är samma ton repeterat så många gånger med de här tre tonerna igen. Visserligen nedåtgående den här gången, men han har fastnat i vinkelvolten som galenskaparna sa. Den snabba musiken tas upp igen, men den lilla skillnaden nu är att den är lite mer förtätad i tid. Den går lite, den låter som den går fortare, tempot är ju samma, men det musikaliska uttrycket är lite tätare. Och helt plötsligt så avbryts det här scherzoflödet av en skalmotiv igen. Våra tre toner som spelas i hornen. Och de visar redan att vi är på väg mot nästa sats. Och när vi kommer till stoppet igen där man väntar på och får också höra den här vackra obokantilenan ytterligare en gång, så vilar det inte, utan då helt plötsligt tar det riktning. Och då börjar de här skalan som finns liksom lite underliggande genom hela symfonin och blir längre och längre och längre och längre och längre. Och genom någon sorts musikaliskt kaos eller allmänt rörigt uttryck så helt plötsligt så kommer det här resoluta, starka, kraftiga finaltemat. Och vid det här laget så vet ni vad jag ska säga, nämligen att det är samma tre toner en gång till, men det är värt att poängtera, för att om man inte säger det så lägger man inte märke till det, och det är kanske just precis det som är storheten i det här stycket, återigen som jag pratade om förut, att det är så totalt organiskt. Man går ju inte och jämför lönnlöv med varandra. De ser ut som lönnlöv fast om det är stora eller små eller om en del av ett träd på samma sätt. Och det är det som är så här, man, alla teman i den här symfonin har sin plats helt enkelt. Det här väldigt positiva, längtande temat som alltid för mig påminner väldigt mycket om Erna Taurus höstvisa. De har samma, det är ju faktiskt så att Tauro har ju snott av Sibelius, det är väldigt viktigt att poängtera, men den har samma längtan och samma, samtidigt som det är väldigt vackert och väldigt bejakande, så finns det något visst vemod över det. Men det här D-moll ältandet igen, och nu är det än tydligare, för om ni hör på hur cello och altfioler spelar så har de verkligen fastnat. Det är en sorts malström, runt, runt, runt samma toner. Och det ändrar sig överhuvudtaget inte. Och mycket riktigt så är det så att den här satsen går mot ett, vad ska vi säga, en höjdpunkt som inte kommer, och den dör hän. Och hur satsen nästan stannar upp och försöker att blicka mot någonting, ja, något, en sorts vision eller någonting som man gärna vill komma till. Och det är väldigt, väldigt svagt och väldigt stillsamt. Musiken pågår fortfarande men är väldigt distanserad. Sibelius sa alltid om det där stället att det ska spelas som under stjärnorna, och det får man ju intryck av att man liksom är det där med ensamheten i universum eller litenheten inför alltet och inför för det viktiga. För även om jag nu håller på och pratar om väldigt mycket utom musikaliska detaljer, så är det ju så att det är musikens roll i inte bara våra liv men framförallt i Sibelius liv som gör att någon kreerar sån här fantastisk konst. Så den där blicken upp under stjärnorna ger oss en liten, liten aning om var den här symfonin ska sluta. När Sibelius har varit slut, när han inte längre är starstruck, så börjar han arbeta. Och musiken tar sig så sakteliga med en ganska lång nudland och en lång kamp tillbaka till det här väldigt flotta, extroverta huvudtemat. Och sen så följer egentligen en sorts repris av det som vi hörde. Det går lite andra tonarter och den får lite annat uttryck. Men den graviterar tillbaka till det här destruktiva, tomma demol. Och den här gången är det mycket längre. Man tror liksom att det är nog långt första gången, men den här gången som kommer så är det tre gånger så långt. Och det här ältandet eller det här svårmodet blir dessutom så starkt så att massa annat material från sista satsen liksom ger sig in i kampen och försöker att hjälpa till och ta Sibelius ur det här dilemmat. Och det intressanta är att när han helt plötsligt har ältat tillräckligt länge, så är det som om han skulle, hur ska man uttrycka sig, som om han skulle förlåta sig själv. Och när han då gör det, så kommer den här under stjärnorna musiken i tre tromboner och tre trumpeter och puker och är totalt extrovert. Och helt plötsligt så är det så att istället för att vara liten under stjärnorna så är man stor i världen, fast det är precis samma musik. Det fina är ju att när man så att säga har kommit igenom sina samvetskval, så blir man ju, vad ska man använda för uttryck, förlöst, eller åtminstone så slipper man en del av sitt elände. Och det resulterar ju i att efter 45 minuter så får vi äntligen höra den där fjärde tonen som inte finns i Lille katt. Men när man väl får höra trumpeterna komma fram till det där G-et, så hör man hur de här 45 minuterna har varit till för att ta sig dit. Det har varit det som kanske lite tvärtom mot vad Karin Boye, det är kanske egentligen inte så att det var resan som var mödan värd, utan det var målet som var mödan värd.
Du har hört det fjärde levande programbladet inför den fjärde konserten i veckans konsert med Sibelius andra symfoni. Medverkande har varit opera- och orkesterchef Olle Viggo Bang, chefsdirigent Johannes Gustafsson samt operasångare Björn Eduard.